Har du någonsin haft känslan av att precis hela världen är emot dig?
Hon är förmodligen bruten till kroppen. För det blir man på 1600-talet om man sitter inspärrad och utsätts för mängder av prövningar av den här arten. Men hon är inte bruten till själen.
Den där känslan av fullständig ensamhet har nog märit Jonsdotter. De senaste åtminstone 5 åren har varit en mardröm.
Flyg högt, flyg lågt, mina barn.
Alla är övertygade om att Märit är skyldig till ett brott som inte ens finns.
Är det så att djävulen har vunnit insteg i Sverige, då riskerar allt att drabbas.
Dessa skola androms likom till sky och varnagel halshuggas och sedan obole brännas.
Nu ska hon dö.
Jag tror att hon känner att jag har blivit utsatt för ett justitiemord. När jag har brunnit då kommer jag till himlen.
Du lyssnar på Bildningsbyrån från UR som idag handlar om Märit Jonsdotter och det stora häxoväsendet. För att komma i stämning är det nästan enklast att föreställa sig ingredienserna i en fantasyfilm. Scenografin är storslagen, den klassiska huvudkonflikten mellan det goda och det onda är enorm. I rollerna riktigt gränslösa karaktärer.
Folk blir fascinerade av den här mörka, märkliga gestalten som kan ge magiska gåvor.
Under medeltiden har enskilda människor anklagats för häxeri i Sverige. Men plötsligt, under andra halvan av 1600-talet, sker någonting som gör att hundratals kvinnor plötsligt blir anklagade för att vara i pakt med djävulen. Och ett av de största rättsövergreppen i Sveriges historia tar sin början. Hur är det möjligt att människor på fullast allvar anklagas för att vara Satans hemliga agenter?
Soili?
Vi kommer att försöka reda ut den här berättelsen med hjälp av 2 historiker.
Soili Maria Olli, jag är historiker.
Vår huvudperson i det här programmet är store Märit Jonsdotter. Hon föddes för ungefär 350 år sedan. Vad levde hon i för samhälle?
Det var en tid när kyrkan och kyrkliga livet genomsyrade alla delar av samhället. Det gick inte att stå utanför kyrkans kontroll och gemenskap. Och det var ju den här renläriga lutherdomens tid när allt avvikande beteende var helt oacceptabelt.
De flesta lever på landet och är bönder, torpare, pigor och drängar. Och att bruka jorden är helt livsavgörande för överlevnad. Ibland under slutet av 1600-talet är riktigt olidligt.
Och folk svalt ihjäl och dessutom var männen var ju ute i krig så kvinnorna fick ju ta hand om det mesta på jordbruket. Det var hårda tider. Och dessutom den här kontrollen från staten och kyrkan, man var ju tvungen att gå i kyrkan och rätta sig efter kyrkans lära. Dessutom trodde man ju på att djävulen faktiskt fanns.
Det är ett samhälle på marginalen.
Det är dessutom ett väldigt kallt århundrade. Mitt namn är Dick Harrison. Jag är professor i historia vid Lunds universitet.
Den kyla som är svår att föreställa sig.
Mycket kallare än där idag. Trädgränsen ligger på ett annat ställe. Det är ett samhälle där folk fryser mycket mer utan skyddsnät. Du har ingen uppvärmning. Du går omkring och verkligen skakar av köld.
Att leva under den här tiden kommer helt enkelt med en hel del utmaningar.
Så svält, köld, epidemier, pest, hög barnadödlighet, allmänt elände i en omfattning som vi har svårt att begripa idag. Medellivslängden ligger på mellan 35 och 45 år, beroende på om du räknar med spädbarn eller inte. De flesta av oss, om vi hade levt då, hade varit döda vid det här laget.
Det låter ju fruktansvärt allting. Vad är liksom människors glädjeämnen?
Ja, framförallt så måste man komma ihåg att vi hade tyckt det varit fruktansvärt. Människor som levde då hade det här som vardag. Livet gjorde ont. Det var ett liv utan smärtstillande medel, utan mediciner. Och som om det inte räckte så drog man ut i krig hela tiden och då dör kararna som flugor. Så man vet ju om allt det här och det innebär att man finner glädjeämnen mitt i vardagen för att överleva. När man ser att det är oerhört burdusa bondbröllop och gästgivargårdar och folk är otrogna till höger och vänster ut i byarna, alltså finner små glädjeämnen i form av mat och sex och allt det här i vardagen, så är det för att putta av som steam, för att försöka överleva.
Ja, det finns tricks för att lätta på trycket under den här tiden. Men också massa hjälpredor som vi inte har lika närvarande idag.
Tomtar och troll, vättar och alver och näcken. Och det var liksom en vidare världsbild.
Å ena sidan den urgamla folktron. Å andra sidan en kyrka och stat som kommer att förenas i en farlig häxblandning. Och möter den här folktron som tillämpas i människors vardagsliv. Med olika ramsor och folkmagi som används i förhoppning om att få det lite, lite bättre, berättar Dick Harrison.
Och när vi kommer in på 1500-1600-tal, då möts de här traditionerna på ett sätt som de aldrig har gjort tidigare. Man skulle kunna säga att kungamakten och kyrkan som hennes redskap har någon sorts pedagogisk överprocess i att få folk att tolka det de ser runt omkring sig i någon sorts formellt förment kristen skepnad. Så att vi får en ny typ av föreställningsvärld som man inte har haft innan och som framförallt inte har lett till juridiska konsekvenser innan.
Okej, om jag säger ordet häxjakt, vad tänker du på då?
Jag tänker på... Gud vad svårt.
På biblioteket på Malmö universitet sitter Frida Östberg.
Och samtidigt inte. Jag tänker på kvinnohat. Ja, ja. Att kvinnor tar plats och det är inte okej.
Det är ju ändå ett ord som används även idag. Liksom. Vad kommer du tänka på då?
Nej, då tänkte jag väl... lite på Me Too, fast jag har använts åt andra hållet då. Att det skulle vara en häxjakt mot män. Vilket jag inte riktigt ser det som, utan det är väl bara rättvisa kan man tänka.
Intill sitter Matilda Andersson.
Jag tänker ju framförallt på häxprocesserna. Men just så som ordet används idag så tänker jag väldigt mycket på att det används fel överhuvudtaget när folk kritiserar andra. Att då blir det en häxjakt, vilket ju inte... stämmer utan snarare marginaliserar vad som hände liksom, under den tiden på riktigt.
Vad heter du?
Johan Mattisson.
Okej, om jag säger ordet häxjakt, vad är det första du tänker på?
Det första jag tänkte på var faktiskt Donald Trumps idéer om att han vill mena att han följs av någon modern variant av häxjakt. Det var faktiskt det första som dök upp i mitt huvud.
Vad tänkte du när han sa det?
Jag tänkte att han klär sig i kläder som kanske han inte borde, att man inte kan förklara relevant kritik med sådana ord som liksom har en sån laddning. Och laddningen gör ju att han klarar av argumenten genom att bara avfärda dem. Så tänker jag.
Tillbaka till 1600-talet och en av dem som kommer bli utsatt för en häxjakt som saknar motstycke i svensk historia. Stor Märit Jonsdotter är en högst vanlig ung tjej. Men olika, riktigt oturliga betingelser kommer att falla ut på ett sätt som ändrar Sveriges historia. Vi befinner oss i orten Lillhärdal i landskapet Härjedalen.
Stormärit Jonsdotter kallas Stormärit för att hon har en lilla syster som också heter Märit. Hon är alltså inte stor än några år äldre än lilla systern Lill-Märit.
Nu är hon i 20-årsåldern.
Och hon är som alla andra flickor med ytterst få undantag i 20-årsåldern en piga. Det är så kvinnor försörjer sig innan de blir gifta, om de blir det. Så hon är en väldigt normal västsvensk ung kvinna.
Men Stor Märit har en chans att göra en klassresa. Att bli någonting.
Det vill säga husfru på en bondgård. Eftersom en lokal medelstor bonde som heter Sven. Han är enkling, han har 2-3 barn. Och har ett gott öga till Märit. Det här tycker hans dotter Gertrud inte om. Hon vill inte alls pappa ska gifta om sig. Det har tydligen lett till en familjekris. Och Gertrud har skickat iväg till sin farfar och hans 2 systrar.
En familjekonflikt alltså.
Ganska vanlig konflikt som vi kan ha i dagens samhälle också. Och det finns ingenting som tyder på att Märit skiljer sig på något sätt från alla andra pigor i den delen när det gäller ursituationen. Hon skiljer sig på andra sätt och det kommer vi till, men det är alltså en ganska vanlig flicka. Och hade det bara berott på henne så hade historien stannat där och hon hade inte blivit känd alls och överlevt.
Men Märit styr inte över sitt eget öde. För 2 av varandra fullständigt separata konflikter kommer att vara startskottet för en epidemi av massmord. För Gertrud kommer att få en avgörande roll. Barnet i 10-årsåldern som inte gillar att hennes pappa vill gifta om sig med Märit. Hon är i en by några mil bort och har minst sagt råkat i blåsväder.
Gertrud, dottern, blir utpekad för att vara vad vi skulle kalla en häxa. Hon är en liten pojke som heter Mats, tycker sig se en det går och valla jätter över en flod, över en å, över vatten. Gå på vatten. Förmodligen har det bara varit lite lågt vattenstånd, men Mats säger att det där är så kan man sann inte göra, utan hon måste ha hjälp, hon måste vara i lego med Satan. Åh, förfärligt, hur kan man göra det?
Gertrud blir alltså anklagad för att vara en häxa, eller trollkona som det kallas på den här tiden. Barnet Mats går till prästen.
Prästen Lars Elvius fyller ju på, är du säker på att hon gick? Då är det kanske djävulen ändå. Gertrud utsätts för förhör och måste på något sätt hitta en väg ut och skyller på hatobjektet nummer ett i hemmet. Pigan Märit, som vill bli hennes styvmor. Det är klart att det är Märit som har lärt mig hur det här gick till.
Gertrud är ju själv anklagad och får gott om tid att tänka ut den riktiga syndabocken.
Jo då, det var Märit som ledde mig till trevägskorsningen och kallade fram fanen, Satan, som kom fram. Och sen lärde jag mig jättemycket, det var Märits fel. Och sen kan man fortsätta och bre på med att jag visst flög vid till Blåkulla och visst lärde jag mig hur jag skulle kunna gå på vatten. Det var en salva, jag strök på foten och så vidare. När vi läser de här förhörsprotokollen och berättelserna så är det väldigt uppenbart att Gertrud bättrar på sin historia. Kyrkans folk blir mer intresserade och i nästa skede så börjar man att ange varandra till höger och vänster. Det är så de stora svenska häxprocesserna börjar. Det är alltså barn som vittnar om andra barn. Barn försöker sedan vittna om vuxna. Och kyrkans folk är tvungna, såsom myndighetspersoner, att ta det här på blodigt allvar.
De närmaste 8 åren kommer nästan 300 kvinnor dödas och brännas på bål i Sverige. På vissa platser väntar rena massmorden med ett 70-tal personer som dödas. En hel socken som förlorar var femte kvinna. Vad är det egentligen som händer? För att reda ut det börjar vi med en närmare presentation av de här karaktärerna som florerar i samtiden. Djävulen, en kristen figur, en motståndare till Gud. En karaktär som tidigare i historien varit lite i bakgrunden, men nu seglar upp som en kändis.
Ja, i psalmboken från 1695, som den användes väldigt långt in på 1700-talet, till och med in på modern tid. Men där nämns djävulen 225 gånger och alltid sådana avskräckande ordalag som att man ska akta sig för djävulen, han är väldigt farlig, han är ständigt på pass och lurpass efter att vilseleda människorna. Och det var ju, meningen var ju att folk skulle skrämmas till lydnad helt enkelt.
Föreställ dig dragen hos följande gestalt.
Rödskäggig, rik storbonde som kan få hornskägg och bockskägg och är någon sorts spännande, fascinerande antites till allt det där som ska höra till den fina vita himlen och kyrkan. Så att folk blir fascinerade av den här mörka, märkliga gestalten som kan ge magiska gåvor. Som det både är förbjudet att ha något att göra med, men som blotta berättelsen om gör att man gärna vill veta mer om och berätta mer om.
Och hos djävulen kan man lära sig att tjuvmjölka kor med ett förtrollat väsen och att pyssla med förgörelse, det som de lärda kallar maleficium.
Man kan komma till dem, man kan lära sig saker, man kan fästa hos dem. Och då behöver ju djävulen en massa medhjälpare, en massa småjävlar eller troll eller oknytt eller häxor som kan föra dit människor som kan korrumperas av dem. Och när man läser berättelsen om de här blåkullafärderna så är det nästan som att man anar fascinationen. Tänk om man verkligen kunde åka bort och göra så här. Det är klart man kan, tur att inte vi har frestats.
Och djävulens högborg, det är ju Blåkulla. Platsen som är allt det som ens vardagsliv inte innehåller.
Det var som ett stort gästabud som var precis motsatsen till, det var liksom en sinnebild av det man kanske drömde om på den här tiden. Det var ju svält, det var ont om mat, där fanns det mat och dryck och dans och stå hej. Och ett villkor för att man ska få delta i häxsabbaten så var ju att man hade ingått pakt med djävulen.
Du skrivs in i en stor bok med 3 droppar blod från ditt finger. Därefter är precis allt lite vansinnigt.
Allt som hände var liksom på något sätt bakvänt. Maten man åt smakade illa. Och det var en massa sexuella utsvävningar. Och man dansade, men man dansade baklänges. Det var liksom en motsats till allt det som man hade i sitt vardagsliv. Det var någonting som man kanske ändå på något sätt drömde om. Drömde sig bort från verkligheten som var så kärv på den här tiden.
Och även om anklagelserna kunde drabba i princip vem som helst, går det ofta att se vissa gemensamma nämnare för de som blir utpekade, berättar Soili Maria Olli.
Så ofta var det ju personer som har levt i marginalerna av samhället, som var på något sätt egendomslösa, hemlösa, som inte hade någon. Det var många änkor till exempel och sådana som inte hade, hade några släktingar som tog hand om dem.
Och det står tydligt i Bibeln vad som ska ske med en trollkona som avviker från den sanna, rena kristendomen.
Det står i Bibeln, i Moseboks 22 kapitel, vers 18, så står det: en trollkona ska du inte låta leva, står det.
Tillbaka till Härjedalen, och en av de allra första av de här personerna som blir utpekade att vara i samkväm med djävulen under det stora oväsendet. Store Märit Jonsdotter.
Samkväm med djävulen, då har det hunnit bli ganska mycket när vi kommer dit. Då har man alltså ridit, färdats hela vägen till Blåkulla. Man har festat på Blåkulla med djävulen och hans horn, hela hans anhang med små djävlar. Man har haft sex med djävulen på alla möjliga konstiga sätt. Man har dansat med ryggarna mot varandra och allting tvärt emot. Man har haft massäktenskap och orger i gruppsex. Man har ätit jättemycket god mat som visar sig vara paddor. Alltså barn har en väldigt livlig fantasi och den blommar upp i de här historierna. Och Märit känner inte igen det här. Hon är fullständigt oskyldig, liksom alla andra som blir anklagade.
Men Märit står emot grupptrycket att erkänna och peka ut andra.
Det normala, om Märit hade följt strömmen, hade varit att hon sagt: ja, det gjorde jag, men det var inte mitt fel, det var... Och så pekar hon ut någon annan. Det är så man brukar hantera situationen i en sån situation, för grupptrycket är starkt. Och i hennes fall vet vi precis hur grupptrycket ser ut.
För att få en bild av masspsykosen så kikar vi på hur Märits anhöriga reagerar.
Hela hennes familj vänder sig mot henne, tror på allt det här, invaggas i den här psykosen. Och hennes småsyskon säger: ja, men vi var ju med, du ledde ju dit oss, snälla, snälla, snälla. Bekänn nu, vi är ju skyldiga allesammans och du är också skyldig, bekänn nu och rädda din själ. Hennes lilla syster erkänner att hon var skyldig, hon var med. Och stora syster också, snälla stora syster, bekänn nu. Hon står emot grupptrycket. Till skillnad från nästan alla andra så vägrar hon att bekänna, trots att då en, sett ur 1600-talets perspektiv, övertygande bevisning, så går hon inte med på någonting.
För Märit Jonsdotter står fast vid att hon är oskyldig till att ha kidnappat barn och rest till Blåkulla. Hon kan bara erinra sig ett tillfälle då hon gjort något som möjligen varit lite skumt.
Jag har läst i salt, erkänner hon.
Om något djur har ryggskott eller andra problem tros de kunna botas med att servera salt som rörts motsols i handen, ackompanjerat av följande ramsa:
vår Herre Jesus, han reser fjäll och fjär, bote flog och finskott, vattenskott och den skott som skjuten är mellan himmel och jord, Guds ord och amen. Punkt. Men något annat erkänner hon inte.
Men vari består då den övertygande bevisningen mot Märit?
Hon har ett konstigt märke på ena fingret som hon inte kan förklara. Det kan vara ett enkelt födelsemärke, det vet vi inte, eller ett sår. Men det är ett typiskt djävulsmärke, säger de andra. Erkänn, visst var det Satan som gav det. Nej, det är helt fel.
Detta, i kombination med alla vittnesmål, är dock tillräckligt för att rättvisa alla 1600-tal ska kunna skipas.
Det går så långt att hon döms till döden.
Men Märit fortsätter att neka.
Och det är ju ett problem, för man måste ha ett erkännande. Annars får man inte lov att döda henne. Halshugga och bränna. Men även på avrättningsplatsen så nekar hon och erkänner sig absolut inte skyldig. Man försöker lura henne och säga att du kommer dö i vilket fall som helst. Det är klart vi kommer att halshugga dig och bränna dig. Men om du erkänner så får du nattvarden först, vilket ökar dina chanser att komma till himlen trots allt du har gjort. Och nekar ändå. Hon går inte på bluffen.
Var det någon slags skenavrättning då som gick där?
Man inbillade henne alltså att hon skulle dö. Hon hade en chans att klara sig bättre efteråt om hon erkände. Men allt var en bluff, för om hon inte erkände så hade man enligt dåvarande svensk rättspraxis inte rätt att avrätta henne. Så det här är alltså vidrigast möjliga skenavrättning. Hon står då och tror att hon ska dö. Vägrar ändå bekänna. Så hon blir förd tillbaka, sitter vidare i fängelse och förhören fortsätter. Och alla försöker få henne att gå med på att jo då, det är klart att du har syndat. Erkänn bara, rädda din själ. Och hon vägrar. Och så här förlöper några år.
Samtidigt börjar häxepidemin att sprida sig från by till by. Nu mobiliseras hela statens maskineri.
Och sedan rullade på. Från Härjedalen och Dalarna sprider sig de här häxprocesserna. Man börjar leta häxor överallt. Där utvecklas något som kallas det stora oväsendet. Överallt i den delen av Sverige, ända upp till Västerbotten, letar man häxor. Gästrikland, Hälsingland, Ångermanland, Uppland och till slut ner till Stockholm. Och under en bra bit av den här inledande processen sitter hon alltså fängslad.
Och för varje person som anklagas så pekas ytterligare personer ut.
Vi förknippar trolldom med Harry Potter och barnböcker, men trolldom då, det är alltså ett grovt brott nära länkat till häxeri och Satan och det här. Då krävs det framförallt expertis. Mer expertis än man kan förvänta sig hos en landsrådskyrkoherde.
Kyrkoherdarna runt om i landet ber om hjälp. Motsvarigheten till regering tillsätter då en särskild trolldomskommission. Lärda män som anses särskilt kompetenta i trolldom som tas ut i landet och tar över undersökningarna och rättegångarna på ett väldigt effektivt sätt.
Då har det alltså flyttats från kyrkans, den lokala kyrkans sfär, upp till den statliga sfären, och trolldomskommissionärerna, de sätter det inte över. Och det här vittnar också om att det var ett nationellt riksproblem. Om du inte lyckas stoppa trolldomen och häxorna, Satans konster, Satans ilska i ditt eget land, då riskerar hela landet att drabbas. Så det blir en statlig angelägenhet. Och att då bryta det här blir mycket, mycket svårare, eftersom du har hamnat i någon sorts statligt maskineri som får sitt eget liv. Och där den enskilda människas möjlighet att säga nej, stopp, blir väldigt mycket mindre än om det hade rört sig i det lilla lokalsamhället.
Över Sverige avrättas människor och bränns på bål. Men fortfarande lever Märit Jonsdotter. Och nu börjar myndigheterna få nog, eftersom hennes nekande skapar ringar på vattnet.
När det börjar sprida sig att om du inte bekänner så kan du klara dig. När allt fler börjar upptäcka det, så får man ändra rättspraxis. Och till slut hamnar hennes fall i Svea hovrätt, som dömer till döden i vilket fall som helst. För en så kraftigt överbevisad häxa, henne kan vi avrätta mot nekande. Och då förs hon ut till avrättningsplatsen en gång till. Bekänner fortfarande inte. Halshuggs och bränns på bål.
Hur tror du hon känner?
I den här tiden så är hon inte knäckt. Det är det vi måste ha koll på. Hon skiljer sig alltså i sin ursprungssituation, inte från vilken flicka som helst i 23-25 års åldern. Men när hon kommer fram till sin död, då har hon stått emot myndigheter, hon har stått emot sin familj, hela bygden, och vägrat rätta sig i ledet. Hon är förmodligen bruten till kroppen, för det blir man på 1600-talet om man sitter inspärrad och utsätts för mängder av prövningar av den haten. Men hon är inte bruten till själen. Jag tror att hon känner att jag har blivit utsatt för ett justitiemord. När jag har brunnit, då kommer jag till himlen. Det tror jag, vi vet inte. Men hon dör oskyldig mot sitt eget nekande efter att ha stått emot åratal av värsta möjliga psykiska påfrestningar. Där frestelsen att bekänna bara för att slippa ut ur allt här måste ha varit oerhört stor.
Har du någonsin känt dig fullständigt ensam om en åsikt?
Tillbaka till Frida Östberg på universitetsbiblioteket i Malmö.
Ja, har jag gjort det? Man har ju känt sig ensam i sina känslor om inget annat. Som grämt den väldigt mycket, och att man det tär på krafterna. Det gör det.
Har du någon strategi när du har känt så?
Det brukar vara att ringa någon. Eller att, jag vet inte, frisk luft. Bara ventilera mig på något sätt. Om det inte är till någon annan så kan det vara att skriva av sig kanske.
Vad heter du?
Selma.
Okej, Selma. Har du känt dig helt ensam i världen någon gång?
Ja, det har jag faktiskt. När andra inte har förstått det än, kanske.
Vad har du haft för strategi då?
Bara prata med de nära som förstår en och förklara hur man tänker. Så brukar man oftast få någon mer som tänker samma.
Lite längre bort sitter Johan Mattisson.
Har du känt dig helt ensam om en åsikt någon gång?
Nej, det har jag nog faktiskt inte riktigt gjort. Jag vet, jag och min sambo pratar om det ibland, att man ju ganska ofta omger sig av människor som har ungefär samma åsikter. Och när man är med människor som man vet inte har samma åsikter, då är man nog lite försiktigare med att uttala sig så starkt så att det blir, så man blir ensam om en åsikt, tror jag. Kanske lite feghet.
Märta Jonsdotter är en av de runt 300 personer i Sverige, nästan bara kvinnor, som mördas efter godtyckliga rättsprocesser under de här 8 åren under andra halvan av 1600-talet, där tusentals barn har vittnat om blåkulla färder.
Den röda tråden i det här som kallas det stora oväsendet, det är barnens roll. Det är barn som man tar som sanningsvittnen. Både pojkar och flickor som man lyssnar till, som man förhör, intervjuar skulle vi säga. Och de här barnens vittnesmål ligger sedan till grund för den här epidemin i avrättningar som saknar motstycke i svensk historia.
Vi lyfter blicken. Runt om i Europa dödas under 300 år fler än 30 000 människor, män och kvinnor, i jakten på att utrota trolldomen. Ofta ackompanjerat av tortyr. Och varje land verkar ha haft sitt alldeles egna blåkulla.
Det är alltså samma grundläggande företeelse. Man binder ihop en mängd föreställningar om det övernaturliga, trolldom, häxor och demoner. Staten tar ansvar för att disciplinera, kräva ut straff. Och folk lär sig att utnyttja det här. Blir det då nödår? Blir det kris? Är det så att man har stora inre spänningar i lokalsamhället? Svältår, missväxt eller bara någon som är väldigt arg på någon i närheten. Då är frestelsen att dra igång det här maskineriet väldigt stark. Som i fallet med Gertrud som pekar ut Märit.
Men hur tar egentligen den här massepidemin slut i Sverige? I vissa delar av landet tror inte bygderna på anklagelserna. Men i många landskap drar trolldomskommissionen fram. Det är först efter att oväsendet når Stockholm som det efter en tid börjar ifrågasättas att barnen talar sanning.
Och när man får tillräckligt många tvivel, då inser man att vi har gått igenom en rättsskandal, nu stoppar vi det kvickt. Och de som då har anklagat, då blir det deras tur att halshuggas och brännas.
Och även om det sker häxprocesser även efter det stora oväsendet, så rör det sig om enstaka fall.
Den stora epidemiska flodvågen av häxprocesser dör ut när man i Stockholm inser att man har tubbat barn till att ljuga och när barn börjar erkänna åt andra hållet. Och då tar det slut väldigt fort.
Men är det som att det kommer ut, vet du, ja, men det rider runt folk och berättar att vi har haft fel, det här har blivit en rättsskandal, nu måste vi göra bot och bättring?
Det intressanta är att kyrkoherdarna finns kvar. Domarna, de som dömde ut domen, medlemmarna i kommissionerna, de drabbas inte av några direkta allvarliga efterräkningar. Lars Elvius sitter kvar som präst i sin församling. Istället så måste man i de här bygderna där folk skyllde på varandra försöka komma till rätta med vad har vi egentligen gjort här och leva vidare.
Nej, det blev ingen upprättelse för store Märit. Men den som vandrar upp mot Språngmyrholmen i Härjedalen kommer att se en stor rödaktig sten som efter över 300 år ställdes upp till minne av pigan Stormärit Jonsdotter och de andra kvinnor som blev offer i de stora häxprocesserna under 1600-talet.
Vad var din första tanke när jag började ringa och prata om Stormärit?
Jag är alltid glad när svensk äldre historia kommer på tal med alla de nattsidor som finns där. Inte för att de är roliga, för det är de inte alls, utan för att de lär oss väldigt mycket om människan.
Du har lyssnat på Bildningsbyrån om Märit Jonsdotter och det stora häxoväsendet.
Man läser ju om vilka vidriga typer vi människor kan bli, vilken kapacitet vi har för ondska, för rättsövergrepp, för oförnuft, även på högsta möjliga juridiska nivå.
Om du vill höra fler program i den här serien så finns de på UR Play och där poddar finns. Jag heter Julia Lundberg, producent var Elin Iskra.